Den 27 juli i år, i norra Mali i Tinsawatten, nära den algeriska gränsen, förflyttar sig en militärkonvoj i det karga ökenlandskapet. Konvojen består av soldater från den maliska armén, men också av rysk militär från den ökända Wagnergruppen. Plötsligt angrips konvojen av beväpnade rebeller i ett bakhåll. På filmer som vi på Konflikt har fått tag på och på andra bilder som publicerats på sociala medier så ser man rök bolma upp från ett militärfordon i brand. Svarta och vita soldater ligger livlösa på den orange-gula sanden. Det här kommer att bli en av Wagners största förluster i Mali någonsin. Rebellerna uppger att över 80 Wagner-soldater dödades i striden. Men det som gör händelsen än mer uppseendeväckande är att det snabbt kommer uppgifter om att Ukraina kan ha haft en roll i attacken. Något som fått många att fråga sig om det vi nu ser är en ny front i konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Ukraina-krigets afrikanska front. Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.
Ça va?
Oui, bonjour, ça va?
Je te réveille pas?
Non, je suis déjà réveillé.
Ok. Où est-ce que tu es là en ce moment?
Anja Salberg, konfliktsproducent. Det är någon som pratar i telefon.
Ja, det här är Anne-Fleur Lespio, fransk frilansjournalist som jag har jobbat tätt ihop med inför det här avsnittet. Hon är baserad i Mauretaniens huvudstad Nouakchott. Och hon ringer en person som hon har regelbunden kontakt med. Ehles heter han. Och han var på plats där i Tinsawatten i norra Mali den 27 juli i år.
När ryska Wagner led så stora förluster.
Just det.
Les premiers jours de la bataille de Tinsawatten, la voiture a démarré et je suis parti vers Tinsawatten et je suis pas arrivé jusqu'au troisième jour, les derniers jours de la bataille.
Ehlas beskriver först hur han, på grund av att han fått motorstopp i öknen, först kom fram till den här byn Tinsawatten när striderna nästan var över.
Je suis arrivé vers 13h, 14h, c'est presque fini. Je n'ai même pas touché à mon arme quand je suis arrivé, puisque c'est déjà fini, presque fini.
Den här gången behövde jag inte använda mitt vapen, säger han. Och här kanske det är läge att varna för brutala krigsscener som Ehlas beskriver för oss.
Bon, là je suis venu. Je vis les corps de Wagner là-bas.
Rebeller gick runt och sparkade på kropparna på marken för att se om de levde. Det ligger högar med kroppar överallt och på en av filmerna som han skickar till oss ser man hur en till synes livlös soldat reser sig och försöker springa därifrån.
Men den här Ehlas, vem är han? Vad gör han där på den platsen?
Så Ehlas tillhör folkgruppen Tuareger. Han är en av många som har tagit till vapen för att strida för ett självständigt land där i norra Mali.
Okay.
Det här är en lång och infekterad konflikt i landet som intensifierats sedan militären tog makten och idag då styr med stöd från soldater som tillhör den ryska Wagnergruppen.
Okay.
Men den här händelsen i juli som Ehlas pratar om fick väldigt stor uppmärksamhet. Dels på grund av att så många ryssar dödades. Men kanske framförallt för att den ukrainska underrättelsetjänsten verkade erkänna att man hade en roll i det här. Det var en talesperson från den ukrainska underrättelsetjänsten, Andriy Yusov heter han, som sa då att Tuareg-rebellerna har, och nu citerar jag, fått nödvändig information för att utföra en lyckad militäroperation mot de ryska krigsbrottslingarna och inte bara information. Slut citat. Och det här blev en nyhet världen över.
Last week, Russian fighters suffered their biggest battleground losses yet in Africa at the hands of separatist rebels in Mali. And now Ukraine says it played a key role in it.
Accused Kyiv of supporting Tuareg fighters inside Mali.
Ukrainian soldiers have been sent to Mali to help liquidate the Wagner Group soldiers there.
Far from both Russian and Ukrainian territory.
Men när vi börjar undersöka det här närmare så blir hela bilden allt annat än svartvit. Först och främst, när vi frågar Tuareg-soldaten Echlas till exempel, så skrattar han bara åt frågan om Ukrainas inblandning.
No, jag är inte från Ukraina, baba. No.
Inte en enda ukrainare fanns där på plats. Det kan jag lova. Vi fick ingen hjälp av dem, säger Echlas. Och vi har på olika sätt försökt fråga ukrainska företrädare om det här. Alltså vilken roll, om någon, man spelar i den här händelsen. Och om man har soldater på plats i Mali och varför man vill involvera sig då i en konflikt tusentals kilometer från Kiev. Mm. Och man skulle kunna sammanfatta det med att frågan är i högsta grad känslig, vad det verkar. Men innan vi kommer till svaret på alla de här frågorna så tänker jag att vi behöver fatta den utveckling som har varit i regionen. För den historiska kontexten är central för att förstå vad som faktiskt händer på marken idag i Mali och i Västafrika. Jag har varit i Mali flera gånger och min första resa dit var för över 15 år sedan. Jag åkte dit som journalist och minns hur det var turistexpeditioner där i öknen bland det här ökenfolket då, Tuaregerna. Allt hade ett slags romantiskt skimmer runt sig. Människor med indigoblå dräkter då, de här Tuaregerna som hade också blå sjalar virade runt huvudet. Och jag minns fransmän som hade startat upp ett väldigt chikt hotell där i ökenstaden Timbuktu i norra Mali. Men kort efter min första resa dit så blev allting väldigt mycket osäkrare.
This is what's happening everywhere around Timbuktu. Civilians are living in droves. Individuals, families and in some cases entire tribes or ethnic groups continue to abandon their ancestral dwellings in this ancient town.
När det började talas allt mer om terroristgrupper som började härja där i Saharaöknen.
Mitt namn är Johan. Jag kommer från Stockholm i Sverige.
Grupper som levde på smuggling av narkotika, vapen och cigaretter och lösesummor från kidnappningar.
Just det, det var då den här svensken Johan Gustafsson kidnappades 2011.
Precis, och året därpå, 2012, så började komma rapporter om att Tuareg-rebeller hade startat ett uppror i norra Mali. Och de lyckades erövra tre av landets norra provinser och utropade en oberoende nation som de kallade för Assawad.
Two days after the Malian army lost control of the historic town to Tuareg rebels, a group of men never seen here before showed up in the streets.
Men efterhand då 2012 så manövrerades Tuareg-rebellerna ut av väpnade islamistgrupper som ville styra med hårdföra sharia-lagar. Från ökenstaden Timbuktu kom det då rapporter om att alkohol förbjöds, musik, fotboll. Händer rapporterades det om hade kapats när någon ertappades med stöld och människor stenades. Men Allt fick ett ganska snabbt avslut när Frankrike gick in med operation Serval och stoppade Tuareg-rebeller och islamister i norr. Och det rapporterades då om jubel och applåder.
Sen igår kom Frankrikes president François Hollande på besök och han är oerhört populär här i Timbuktu och i hela Mali. Här i Timbuktu kallar de honom stadens 334:e helgon.
2013 lämnar Frankrike över säkerhetsansvaret i norra Mali till FN-styrkan MINUSMA. Och det där var ju Sverige en del av med ett underrättelseförband i Timbuktu bland annat. Men allt går inte som man har tänkt sig. Våldet fortsätter i norra Mali och i augusti 2020 så utför militären en statskupp. Följt av en annan statskupp 2021.
Oj.
Och efter det här så går allt rätt fort. Ryssland börjar spela en allt större roll i Mali.
There was this all disinformation campaign through Russian Today or Sputnik, and it was relayed on the Malian on some Malian press.
Det här är doktor Virginie Baudet på det internationella fredsforskningsinstitutet SIPRI. Hon är expert på Mali.
Of course it has been manipulated by Russia because we know that since 2019 there was a lot of disinformation campaign in Mali.
Och hon berättar om att Ryssland redan 2019 startade en propaganda- och desinformationskampanj som syftade till att öka missnöjet med väst till förmån för just Ryssland. Och i synnerhet så byggdes en hetsk stämning upp mot den forna kolonialmakten Frankrike, som ju var närvarande med en stor militär styrka vid den här tiden.
So that helped to gather the young population, you know, against the Western presence, the UN presence and yeah.
Och det här, den här desinformationskampanjen föll väldigt väl ut, får man väl säga, ur ett ryskt perspektiv. För i slutet av 2021 så börjar Ryssland mer och mer ta över ansvaret för säkerheten i Mali tillsammans då med den maliska militären.
Genom Wagnergruppen?
Precis, genom den då paramilitära gruppen Wagner. Och det här är ju något som vi har följt i flera avsnitt av Konflikt. Hur det först kom rapporter om vita soldater som pratade ett språk som lokalbefolkningen inte förstod. Och sen då rapporter om att Wagner skulle ha varit involverad i olika massakrer, som till exempel den i staden Moura i centrala Mali våren 2022. Mm. Då över 300 civila ska ha dödats enligt en rapport från människorättsgruppen Human Rights Watch. Och parallellt med den här utvecklingen så sker fler statskupper i Malis grannländer. Burkina Faso hösten 2022 och Niger sommaren 2023. Och man kan väl säga att mycket av utvecklingen i Mali har upprepats i de här länderna. Antivästliga, antifranska framförallt då, stämningar och proryska budskap som sprids. Men så dör ju Wagners ledare Yevgeny Prigozhin i en flygkrasch.
Russian mercenary leader Yevgeny Prigozhin is reported to have been killed. This footage, verified by the BBC, shows the moment his Wagner group's private jet hurtled to earth.
Men det där verkar ju uppenbarligen inte ha stoppat Wagnergruppens operationer i den här delen av världen.
Nej, tvärtom verkar det som.
Och Konflikts Esfar Ahmad tog reda på mer om det där, om hur Wagnergruppen växt sig starkare i Västafrika.
Many people anticipated that after Prigozhin's death that the Russian MOD might wrap up a lot of their operations globally.
Lad Servat är analytiker vid organisationen ACLED, Armed Conflict Location and Event Data Project, som precis kommit ut med en rapport om Wagnergruppen efter Prigozhins död. Och han berättar att då, när nyheten om Prigozhins död briserade, så spekulerades det om att de ryska legosoldaterna skulle dra sig tillbaka från Västafrika. Men det blev precis tvärtom.
I think what we've actually seen is quite the opposite.
Våldet har eskalerat och Wagner har blivit mer aktiva efter Prigozhins död.
They've actually escalated operations in various parts of Africa. Much of the increase in operations in Africa in the past year have been primarily in Mali.
Framförallt i Mali har våldet blivit dödligare och de som drabbats hårdast är de civila, berättar Lad Servat.
In the last quarter of 2023 and the first two quarters of 2024, we've seen higher levels of Wagner operations in Africa than we saw when Prigozhin was alive.
Ett exempel på det är hur de ryska legosoldaterna tillsammans med Malis armé lyckades ta kontroll över Kidal-regionen i nordöstra Mali. Det var i november i fjol.
The flag hoisted over Kidal was, you know, the Wagner flags.
Och unga syns fortfarande vifta med den ryska flaggan i det som Lad Servat beskriver som anti-väst-manifestationer i storstäderna.
Yeah, in some of the demonstrations in Mali that tend to be kind of anti-France or anti-Western in support of the regime to continue their bilateral operations with Russia. We do, you know, still see people using the Russian flag.
Legosoldaterna är som starkast i de områden där det redan finns ett motstånd mot den förra kolonialmakten Frankrike och mot väst i förlängningen. Och efter Prigozhins död har Wagners legosoldater kommit än närmare ryska försvarsministeriet och kopplingen till kriget i Ukraina är också tydligare. Även för dem på plats i Västafrika.
We certainly have picked up on their use of things like drones or helicopters. More advanced weapons and equipment would be sort of another way that they may have and may be enjoying that closer link with the Russian Ministry of Defense.
Wagners legosoldater är ökända för sitt våld mot civila och att de inte gör skillnad på civila mål och militära, berättar Lad Servat. Och det han är bekymrad över nu är vad den ökade närvaron kan komma att innebära för dem som bor i regionen.
They tend to target civilians to a high degree. They don't seem to distinguish clearly between militants and unarmed, unaffiliated local populations.
Ja, Anja, det verkar ju som vanligt vara civilbefolkningen som drabbas hårdast.
Ja, alltså när Malis armé tillsammans med Wagner då har tagit allt mer kontroll i norra Mali så har ju människor tvingats fly för sina liv som de beskriver det. Som studenten Ibrahim, som vi kallar honom, han vill vara anonym. Han berättar om hur de flydde flera familjer tillsammans. Totalt har hundratusentals maliska flyktingar tagits över gränsen till grannlandet Mauritanien. Ibrahim är tuareg från ökenstaden Timbuktu, men han pluggade i staden Sego i söder, där ryska Wagner skapat en bas.
Dans le sud, je les ai vus avec mes yeux ça quand dans la ville de Sego parce que c'était là-bas leur base.
De vita Wagner-soldaterna stack ut i stadsbilden där i Sego, berättar han. De promenerade runt öppet utan att dölja sina ansikten.
Non, si ils se promenaient en ville des fois, ils cachent pas leur visage.
Et toi les hommes que tu as vus, tu dirais que c'était des hommes assez jeunes ou vieux?
Bon, là, je dirais pas qu'ils sont vieux ni jeunes, parce qu'il y a de tout, un peu de tout. Il y a des grands, des hommes grands, musclés, très musclés, même certains sont musclés.
Det fanns både unga och äldre. De flesta var rätt stora och muskulösa, säger han. De gick runt i militärkläder, men deras uniformer skilde sig från de som Malis armé bär.
Just en tenue militär. Gris façon, ça je vois beaucoup les Russes porter ça. Je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est différent quand même des tenues militaires maliennes.
Men tillägger Ibrahim, tyst. Skulle man som tuareg träffa på Wagner ute i öknen utanför städerna? Ja, då, säger han, då är det slut.
I Ambrus, quand on te croise Wagner, c'est fini. Je connais plein de personnes qui ont été tuées, disons, dans nos villages, dans les morts.
Han känner flera som dödats i byarna i norr och dessutom torterats.
Il y a même des gens qui ont subi, qui ont succombé à des tortures.
Det här är Konflikt om Ukrainas försök att positionera sig på den afrikanska kontinenten i takt med att Ryssland har blivit allt mer inflytelserikt i flera afrikanska länder. Och Anja Salberg, ju mer vi söker efter svar om vad Ukraina faktiskt gör i Västafrika, till exempel om de lierat sig med separatistrebeller i Mali, desto mer grumlig blir ju bilden.
Ja. I början på programmet hörde vi ju hur en tuareg soldat skrattade åt frågan om Ukraina hjälpt till på något sätt när över 80, enligt deras uppgifter då, Wagner-soldater dödades i striderna i Tinsawatten i somras då.
Mm.
Men jag sökte svar högre upp i den organisation som han strider för. Oui, allô. Oui,
bonjour. Excuse-moi, j'étais en communication.
Jag fick tag i den här personen, Mohamed El Maloud Ramadan. Han är talesperson för Tuareg-rebellernas grupp CSB, DPA som de kallar sig idag.
Vous êtes où en ce moment? Vous êtes en Mauritanie ou?
Non, je suis en déplacement hier. Je suis en déplacement. Je préfère ne pas dire là où je suis.
D'accord. Okay.
Han vill inte säga var han befinner sig. Det är krig och en säkerhetsfråga för honom. Jag frågar om rebellernas samarbete med Ukraina, deras allians som det skrivits och rapporterats om sen i somras.
Donc, ces derniers temps, le fait que nous avons ces nouveaux acteurs qui est sur le terrain, qui est Wagner, qui est la Russie.
Eftersom vi har en ny aktör här i regionen, ryska Wagner, som visat sig vara väldigt brutala mot civila, så blir det naturligt för oss att sträcka ut en hand till en ny eventuell samarbetspartner som ju då är Ukraina, säger han. Och det här är något ganska nytt.
Oui. Quand exactement se contacta commencé quand cette année ou?
Kontakten med Ukraina togs nu i år. I början av året, säger Mohamed El Maloud Ramadan. Och det var naturligt, resonerar han, för de och vi för ju samma kamp. En gemensam kamp mot Rysslands imperialism. Och mer specifikt mot den gemensamma fienden Wagner. Men när jag frågar vilken roll Ukraina hade i striderna i Tinsawatten, blir svaret: vi förnekar inte kontakten med Ukraina, men segern i Tinsawatten har vi oss själva att tacka till 100%, säger Mohamed El Maloud Ramadan.
Okej, så Tuareg-soldaterna som var på plats där i Tinsawatten, de förnekar Ukrainas inblandning. Den högsta ledningen förnekar det.
Mm.
Men du berättade ju om att en talesperson för Ukrainas underrättelsetjänst, att han på något sätt verkade ta åt sig äran av Wagners förlust där i Mali den 27 juli. Så hur ska man förstå det?
Jag frågade Mohamed El Maloud Ramadan om det.
Votre commentaire à ça, est-ce que c'est vrai?
Un peu partout dans le monde, il y a eu une manifestation de joie suite à cette défaite. Donc, nous comprenons la réaction du porte-parole de renseignement ukrainien.
Vi fattar att Ukraina och många runt om i världen var glada när vi slog till mot Wagner, säger han. Men invänder jag.
Mais il a dit aussi qu'il a aidé, justement, qu'ils ont aidé en termes de renseignement.
Ukraina säger ju själva att de hjälpt er. Men hans svar kunde inte bli tydligare. Ingen hjälp från Ukraina i det slaget. Däremot, understryker han. Vi behöver militär hjälp för att stå emot Wagner, säger Mohammed Elmaloud Ramadan. En grupp som han stämplar som terrorgrupp på frammarsch på olika håll i världen och då särskilt i Västafrika. Och efter Yevgeni Prigozhins död är i händerna på Putin och Kreml. Ord uttalade av talespersonen för militanta Tuareg-rebeller i Mali. Och jag känner att jag behöver fråga honom om deras egna metoder. Inte minst efter att jag har sett de här korta bitarna ur filmer från striderna i Tinzawatten där som deras soldater själva spridit. Vi såg filmer där era soldater skjuter och skjuter på Wagner-militärer som redan är till synes döda. Hur rättfärdigar ni det, frågar jag. Vi rättfärdigar inte det, säger Mohammed El Maloud Ramadan. Men du måste förstå att efter 3 dagars strider där våra män också förlorat vänner och kanske också haft nära som tidigare har dödats av Wagner som avrättats, så då kanske det kan bli så, säger han. Och kanske var det sätt för dem att manifestera sin glädje över segern. Men, tillägger han, det där är ingenting som vi uppmuntrar. Vi, säger han, respekterar krigets lagar. Innan vi lägger på så är det en sak till jag vill fråga honom om. Uppgifter som cirkulerar om att Tuareg-rebellerna lierar sig med islamistiska terrorister för att föra sin självständighetskamp.
Lier avec certains groupes terroristes, on parle de JNIM par exemple.
Vous savez, nous n'avons aucun contact avec les groupes jihadistes ou bien les groupes terroristes dont les gens parlent. Ceux-ci sont là depuis un certain temps. Ils sont dans le Mali, ils sont dans le Burkina. Ils sont au Niger, ils sont un peu partout en Afrique. Le fait qu'ils existent, c'est qu'ils évoluent sur les mêmes terrains que nous, cela ne veut pas dire que nous avons des liens.
Vi har inga band till dem, säger Mohammed El Maloud Ramadan. Bara för att de finns här bland oss i Mali, Burkina Faso och i Niger. Att de finns här betyder inte att vi är lierade. Och han tillägger.
Nous avons notre combat et qui est là depuis des années.
Vi har fört vår kamp för ett självständigt Azawad i åratal, av flera decennier, långt innan terrorgrupper och jihadister kom in på vår arena.
Bien avant que le phénomène terroriste même n'apparaît.
Men Anja, han verkar erkänna att det finns i varje fall någon form av samarbete med Ukraina.
Alltså att det finns en kontakt och att man har liksom hoppas på mer.
Men han dementerar samtidigt uppgiften om att Ukraina hjälpt till i juli när över 80 ryska soldater dödades.
Exakt.
Men vad säger ukrainarna själva då?
Ja, det har varit förvånande för oss under den här processen att det är så svårt att ställa frågor till dem om det här nu.
Det verkar känsligt.
Alltså så här, det som ju då kablades ut i världsmedier var ju dels då att Ukraina verkade erkänna att de haft en roll i det här, bidragit med underrättelse till Tuaregrebellerna. Dels var det också att Ukrainas ambassadör i Dakar i Senegal, ett annat grannland, som har hand om flera av länderna i regionen där i Västafrika, att han publicerade en video på ambassadens Facebook och beskrev sitt fulla stöd i en kommentar till Tuaregrebellernas attack mot Wagner där i Tinsawatten.
Alltså inte på sin privata Facebook utan på ambassadens officiella konto.
Ja, just det, precis. Alltså, det här var ju något som fick flera länder i Västafrika att gå i taket.
Nu till Västafrika där både Mali och Niger har brutit de diplomatiska relationerna med Ukraina. Detta efter uppgifter om att Ukraina gett stöd till de rebeller som nyligen dödade ett stort antal ryska Wagner-soldater i norra Mali.
Okej, så det fick politiska konsekvenser?
Ja, alltså den styrande militärjuntan i Mali ser ju allt det här som deras kamp mot terrorismen. Som de ser det är ju Tuaregrebellerna terrorister. Det är så de kommunicerar om det här i sina kanaler och ut till malierna. Och när Ukraina då applåderar rebellerna, då applåderar de i själva verket terrorister som Malis militärjunta ser det och uppenbarligen också då likasinnade styren i grannländerna. Och det här sättet att se på konflikten, det är verkligen värt att ta in. Det blir tydligt när jag ringer upp en akademiker som följer utvecklingen i Västafrika nära.
Okay, yeah, thank you very much. My name is Dr. Lainka Hajala, an associate professor politics and international relations.
Ola Jinka Ajala vid Leeds Beckett University.
So I've been working on the dynamics of conflicts and insecurity in West Africa and the Sahel in the last 12 years.
Han tvekar inte att omnämna det här som ett begynnande proxykrig. I alla fall, säger han, är det så som många i regionen ser det.
The significance of this for Africa or for the region is that this is looking like another proxy war that is starting.
Ola Jinka Ajala menar att mycket tyder på att Tuareg-rebellerna fått extern hjälp i slaget i Tinsawatten i juli. Och att Ukraina, med tanke på hur de kommunicerat, faktiskt nog var inblandade på något sätt.
Even if Ukraine dispute or argue that they are not involved, it's going to be very difficult to convince the Malians or the countries in the region because the mode of attack, the weapons used and the accuracy of the target and all of this points out to an external influence.
Och att rebellerna fått hjälp utifrån, oavsett vad de olika parterna säger eller inte säger nu, menar akademiken, det är knappast något positivt för Ukraina sett ur ett afrikanskt perspektiv.
When you look at most Western media, they talked about the fact that over 80 Wagner fighters were killed. But to Africans or to people in the region, they were looking at the number of Malian soldiers, 47 Malian soldiers at least were killed. So to Ukraine, it was an attack on Wagner group, but to Africans, it's an attack on African soldiers or soldiers from the regime. Malian soldiers were killed.
Där väst framförallt såg dödade Wagner-soldater, där såg många afrikaner döda maliska soldater som kanske då dödas med hjälp från Ukraina. Akademiken ser nu en rädsla spridas för att kriget som vi har här i Europa mellan Ryssland och Ukraina nu har kommit dit till Västafrika. Och när Ukraina säger att man bidrog med underrättelse i Tinsawatten, ja, då målar man upp en bild av en ny front i kriget, konstaterar statsvetaren och säkerhetsexperten Ola Jinka Ajala.
If senior officers of the state, like the ambassador and the spokesperson of the intelligence, come out and say we supported this, we give them information, it paints the picture that Ukraine is actively trying to open a new front in Africa.
Det här är Konflikt om Ukraina-krigets afrikanska front. Och att den här delen av världen har blivit en större prioritet för Ukraina, Det är tydligt, inte minst med tanke på att Ukraina bygger upp en diplomatisk närvaro på den afrikanska kontinenten.
L'Ukraine a inauguré sa toute nouvelle ambassade dans la capitale économique ivoirienne Abidjan.
Bland annat här, i Elfenbenskusten. Ett av de länder som fortfarande står och väger.
Pour je cite, contrer les narratifs mensongers de la Russie dans la guerre informationnelle.
Där det, å ena sidan finns en tongivande pro-rysk stämning. Men där väst och nu Ukraina försöker bekämpa det ryska narrativet och inflytandet. Ekots Marcus Alfredsson har varit där.
Vid staketet in till en konstgjord sjö i Yamoussoukro står ett hundratal människor och tittar på några av Elfenbenskustens livslevande nationalklenoder, de så kallade kaimanerna. Den som kan något om krokodiler ser snabbt att det inte är några små kaimaner som flyter omkring i det spegelblanka vattnet, utan stora, skräckinjagande nilkrokodiler. Här i Yamoussoukro är det ett helgnöje att ge dem mat. En man har en levande höna i handen. Åskådarna börjar knacka på räcket för att locka upp krokodilerna. En efter en kravlar de upp ur vattnet och ställer sig vid staketet. Krokodilerna planterades ut här av Félix Houphouët-Boigny, Elfenbenskustens första president som styrde landet under 30 år. En man med stora visioner. En av dem var att bygga en motsvarighet i Washington i hans hemby Yamoussoukro. Han försedde staden med breda boulevarder, statyer av sig själv och en jättelik kupolformad katolsk katedral med många detaljer i guld. Världens största kyrka. Houphouët-Boigny hade också en annan dröm. Att bygga ett harmoniskt land med fred mellan Elfenbenskustens över 60 folkgrupper. Hans recept var enpartisystem, en stark ekonomi byggd på kakaoodling och vänskapliga relationer med västvärlden. I synnerhet den gamla kolonialmakten Frankrike. Också idag är Elfenbenskusten en av Frankrikes närmaste allierade i regionen. Här finns den största franska militärbasen i Västafrika med över 800 soldater.
Entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a une bonne collaboration. Tout va bien.
Kwadjo Romaric, en av de som står och tittar på landsfaderns krokodiler, tycker att relationerna med den gamla kolonialmakten är bra. Att det behövs västerländsk militär här för att hålla landet tryggt.
Je soutiens les comment on appelle même la base militaire en Côte d'Ivoire, la base française en Côte d'Ivoire.
Asya Falanadesh däremot tycker att Frankrike har alldeles för mycket inflytande i Elfenbenskusten och att soldaterna borde åka hem.
La France s'intéresse trop dans la politique ivoirienne. Ils peuvent aller dans leur pays.
Det är så här det är i Elfenbenskusten. En del av befolkningen tycker att relationen med Frankrike tjänat landet väl. De har en ekonomi som går som tåget och är på det stora hela ett mycket säkert land, till skillnad från grannländerna i norr som plågas av islamistiska terrorgrupper. Men det finns också en del av befolkningen som ser med skepsis på fransmännen och som tycker att landet mycket väl skulle kunna hitta andra vänner. Kanske göra som Mali, Niger och Burkina Faso. Närma sig Ryssland.
Jag tror det är bättre för att relationen France-Afrika inte avancerar.
Det tycker Victor Compaoré, som jag träffar vid en livlig marknad i Abidjan.
Oui, oui, à mon avis, la Côte d'Ivoire peut faire la même chose, couper leur relation avec la France et puis se relier avec la Russie. À mon avis, oui, c'est normal. Ça viendra un jour. C'est normal.
Vous savez, par rapport à cette question, je veux dire que chacun sur terre là, est libre de prendre la décision qu'il veut pour son bien-être.
Läraren Kwadjo Adingra, som också stannar till och pratar med mig, säger att alla länder har rätt att göra det som ligger i deras intressen. Och att grannländerna som vänt Frankrike ryggen haft sina anledningar.
Mais on a raison. La Côte d'Ivoire, notre pays, nous n'avons pas décidé cela encore. Parce que nous n'avons pas de raison pour le faire. Mais ceux qui l'ont fait, on a raison.
I en källarlokal i en annan del av Abidjan, i en soffa med guldfärgad träram, sitter Pulcherie Ballet.
Nous étions une colonie française. Nous sommes toujours sous la coupe de la France.
Hon har traditionellt mönstrad klänning, glasögon och sylvass blick. En tidigare universitetslärare i sociologi som gjort sig känd som en av den ivorianska regeringens mest orädda kritiker. Enligt henne så stödjer Frankrike en diktator.
La France se met du côté de ceux qui violent la constitution, qui violent les lois. Il y a un problème.
Elfenbenskustens president Alassane Ouattara kom till makten 2011 med hjälp av Frankrike. Ouattara hade vunnit valet, men den dåvarande presidenten Laurent Gbagbo, en politiker känd för hård antifransk retorik, vägrade lämna ifrån sig makten. Ett inbördeskrig bröt ut som tog slut först när franska styrkor gick in och grep Gbagbo. President Ouattara har nu haft makten i 13 år. Han är inne på sin tredje mandatperiod. I Elfenbenskusten får presidenter egentligen bara sitta två, men efter en ändring i konstitutionen har Ouattara hållit sig kvar vid makten.
Pour nous, son troisième mandat là n'est pas légitime.
Pulcherie Ballet dömdes för uppvigling och satt fängslad i 8 månader efter att hon protesterat mot Ouattaras tredje mandatperiod. Och hon tycker att Frankrike bär ett stort ansvar för att Ouattara blivit mer maktfullkomlig.
La France continue de soutenir des dictateurs, des gens qui sont pas respectueux de la constitution.
Hon tycker att grannländerna i Mali, Niger och Burkina Faso gjort rätt i att bryta sina relationer med Frankrike.
Et nous autres qui sommes pour la justice, nous soutenons ces états-là, nous pensons qu'ils ont bien fait.
Pulcherie Ballet har gjort sig känd som en kämpe för mänskliga rättigheter i Elfenbenskusten. Men det visar sig att hon inte har något emot militärdiktaturerna i grannländerna.
Normalement, on ne devrait pas prendre le pouvoir par les armes. Normalement.
Normalt ska man inte ta makten med vapen, säger hon. Men när styret är så dåligt att de inte lyssnar när folket talar, så tar militären ibland sitt ansvar.
Parfois, les militaires prennent leur responsabilité.
En stor del av folket stödjer militären, hävdar hon.
Une grande partie du peuple soutenait ces militaires.
Niger, Burkina Faso och Mali är hårda militärdiktaturer. Journalister har förts bort, oppositionella har torterats, folk har dödats utan rättegång. Yttrandefriheten som Pulcherie Ballet kämpar för här i Elfenbenskusten är kraftigt begränsad.
Men il n'y a aucune liberté d'expression.
Même ici.
Oui.
Det finns ingen yttrandefrihet här heller, kontrar hon när jag ställer frågan.
Attendez, je vais vous dire une chose.
De kanske har gjort militära statskupper.
Chez nous ici, on fait les coups d'état constitutionnels.
Här i Elfenbenskusten gör vi konstitutionella statskupper, säger hon.
C'est-à-dire que on viole la constitution pour se mettre au pouvoir.
Skulle då också Elfenbenskusten kunna välja Ryssland som samarbetspartner istället för Frankrike? Varför inte, svarar Pulcherie Ballet. Om Ryssland stödjer grannländerna, Sahelstaternas allians, och det går bra, varför inte?
Mais pourquoi pas si la Russie a soutenu l'AES et que ça se passe bien. Pourquoi pas?
Relationerna mellan Frankrikes samarbetspartner Elfenbenskusten och de Rysslandsstödda militärdiktaturerna i bland annat Mali, de har blivit allt mer otrevliga. Särskilt hårda ord har kommit från Burkina Fasos ledare, Ibrahim Traoré, som anklagat Elfenbenskusten för att vara en fristad för de som vill destabilisera hans land. Sant är att många av militärjuntans kritiker nu flytt till Elfenbenskusten. En av dem är Naïm Touré, en känd nätaktivist och regimkritiker från det rysslandsvänliga Burkina Faso.
Dieu merci, j'ai pu quitter à temps pour ne pas être pris.
Jag tackar Gud för att jag kunde ta mig ut i tid, säger han. Regimkritiker som stannat kvar i Burkina Faso har förts bort, torterats. Några har förlorat livet.
Ceux qui sont restés sur place ont été enlevés, torturés et il y en a même qui ont perdu la vie malheureusement.
Anledningen till att militärjuntan är så känslig för kritik är att de misslyckats med det de lovat folket, menar han. De skulle göra Burkina Faso säkert, besegra de islamistiska terrorgrupperna som kontrollerar stora delar av landet. Det har de inte gjort, och nu behöver de en syndabock för att vinna tid.
Comme il n'y a pas de résultat, alors il faut trouver des boucs émissaires pour gagner du temps.
De ryska legosoldaterna, förklarar han, är inte där för att bekämpa terrorister. De är där för att skydda presidenten.
C'est une situation vraiment très très regrettable, très malheureuse.
I en annan del av Elfenbenskusten träffar jag Ladji Bama, en av Burkina Fasos mest kända grävande journalister. Precis var vi träffas vill han inte att jag berättar. Ladji Bama, som vikt sitt liv åt att granska korruption, lever under hot. Det gjorde han redan innan militären tog makten i Burkina Faso. Men nu är det värre än någonsin. Han befinner sig på hemlig ort och kan inte åka tillbaka till sitt hemland.
Aujourd'hui au Burkina, le régime militaire au pouvoir a réussi à instaurer la terreur partout au Burkina et surtout dans le milieu de la presse, la terreur atteint un niveau tel que il y a pratiquement plus de journalistes engagés, j'allais dire, au Burkina.
På sociala medier cirkulerade meddelanden där en prissumma erbjuds den som lyckas neutralisera honom. De enda journalister som är kvar i landet nu, säger han, är de som sprider regimens lögner. Att allt går bra, att militären lyckas bekämpa terroristerna.
L'armée a tué des centaines de terroristes ici. L'armée a tué des centaines de terroristes là. Tout va bien, le pouvoir est très bien, c'est un très bon régime, il est bon pour le pays et tout ça.
Ladji Bama har intresserat sig för den person som nu styr Burkina, Ibrahim Traoré. En man han beskriver som galen, besatt av sin egen person, besatt av makten. En man som vill framstå som en folklig revolutionär som står upp mot både imperialister och islamister. Men som i själva verket lever ett instängt liv omgiven av ryska legoknektar, samtidigt som terrorgrupperna fortsätter sprida skräck och död ute på landsbygden.
Aujourd'hui, les faits montrent que cet argument de lutter contre le terrorisme n'est pas le vrai motif de leur prise de pouvoir.
Regimens mål är inte att förbättra säkerheten. De är intresserade av makten, säger han.
C'est le pouvoir qui les intéressait, contrairement à ce qu'ils ont dit, c'est le pouvoir qu'ils voulaient et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui.
Det här är Konflikt om Ukraina-krigets afrikanska front. Och att Wagnergruppen och i förlängningen Ryssland har skaffat sig ett allt starkare grepp i Västafrika, det är ju belagt och öppet.
Mm.
Och flera länder har inlett samarbeten med Ryssland, som vi hört om, och mer eller mindre sparkat ut Frankrike och väst. Men Anja, den andra sidan, alltså den ukrainska närvaron, efter alla dina intervjuer och allt ditt letande, vad kan man egentligen säga? Vad drar du för slutsatser?
Ja, det verkar helt uppenbart ha blivit ett känsligt ämne för Ukraina. Vi kan inte tolka det på något annat sätt. För vi har försökt att få tag på en rad personer inom den ukrainska statsapparaten. Dels Ukrainas ambassadör i Senegal. Och vi har via vår franska kollega i Mauritanien försökt få en intervju med Ukrainas representant där, men han hänvisade oss till Ukrainas ambassad här i Sverige. Och vi mejlade och mejlade, men fick inget svar. Och till sist skickade vi dit Konflikts Esfar Ahmad till Ukrainas ambassad på Lidingö.
Hi, my name is Esfar. I work for the Swedish National Public Radio. We have been reaching out regarding an interview about the importance of diplomatic relations in the Sahel region and Ukraine's perspective.
I'm terribly sorry, but you need to write an email. There is an email, embassy's email. I cannot help you.
Men så här, vi kan ju konstatera att Ukraina just nu gör en diplomatisk offensiv på den afrikanska kontinenten. Det säger de ju själva liksom öppet. Men det kvarstår ju frågetecken om det liksom finns en militär front här.
Just det, men som jag kommer ihåg det från det du berättade innan, så erkände Ukraina att man faktiskt spelat en roll i den här striden i norra Mali när så många Wagner-soldater dödades, att man hade hjälpt till med underrättelser.
Mm. Precis, det där uttalandet där talespersonen för Ukrainas underrättelseapparat säger att Tuaregen har fått nödvändig information för att utföra en lyckad militär operation mot de ryska krigsbrottslingarna och inte bara information.
Men det där är väl ett erkännande?
Nja, det verkar inte riktigt så. Vi fick tag på en militär analytiker i Kiev.
Hi.
Hello.
Serhii Kosan heter han. Han är ordförande för The Ukrainian Security and Cooperation Center. Han har arbetat som rådgivare åt den ukrainska försvarsmakten och säger att han står den ukrainska ledningen nära. Och en kollega till honom hjälper oss med översättning.
There weren't any recognition of that Ukrainian forces took any role in this clash.
Så han menar när vi hörs att Ukraina inte alls har erkänt någon inblandning i striden där i Tinsawaten där över 80 Wagner-soldater dödades.
Okej. Det är ganska förvirrande det här.
Ja, det är väldigt förvirrande.
Så, alltså, Wagner-soldater dödas i Mali av rebeller. Mm. Sen går en talesperson för underrättelsetjänsten, alltså den ukrainska underrättelsetjänsten, ut och verkar erkänna att man haft en roll i det.
Det är i alla fall så hans uttalande uppfattas av flera stora medier, som till exempel BBC.
Men Tuaregerna, alltså rebellerna i Mali, säger att så inte är fallet. Och nu verkar det även som att Ukraina inte alls vill känna sig vid det här.
Mm, precis. Serhii Kosan, den här militära analytiken, säger att Ukraina varken erkänner eller dementerar sin inblandning.
Men varför säger de så?
När vi frågar så hävdar han att det inte alls är något konstigt att många länder gör så här när det gäller eventuell inblandning i ett annat land. Som man säger, underrättelser och sabotage måste koordineras med diplomati.
Okej.
Men samtidigt ger han en bild av varför Sahelregionen och det är ju liksom den här delen av Västafrika som vi pratar om, varför den är så viktig för Ukraina och varför man behöver engagera sig där. Dels menar han att man måste motverka det ryska inflytandet i Afrika. Dels för att försöka skapa ett större internationellt stöd i internationella organisationer, då, till exempel FN. En annan aspekt är att man försöker förhindra att Ryssland får in pengar från sina uppgörelser med regimer på den afrikanska kontinenten.
This money they are using in the war against Ukraine.
Pengar som, menar han då, indirekt används i kriget i Ukraina. Men Serhii Kosan menar också att Ryssland aktivt rekryterar män från afrikanska länder för att strida i Ukraina. Så det är också liksom att Ukraina har ett intresse av att sätta käppar i hjulet för båda de här sakerna.
Okej. Alltså jag måste bara förstå det här på ett lite större plan. Så den här analytiken i Ukraina som står den ukrainska militärledningen nära, i varje fall säger han det.
Mm.
Han säger först att man inte vill tala öppet om Ukrainas eventuella närvaro i regionen. Men sen så ger han en rad skäl till varför det är så viktigt att vara på plats och bekämpa Ryssland i Mali och i Västafrika.
Mm. Ja, det är så jag förstår honom. Men det vi kan säga är att Ukraina enligt flera nyhetskällor haft specialstyrkor på plats i en närliggande konflikt i Sudan. Sudan är ett land där Wagnergruppen också finns på plats.
Okej.
Så att man utför operationer på den afrikanska kontinenten, det verkar ju då vara belagt, även om det är osäkert då vad som har hänt där i norra Mali om man var inblandad eller inte. Men vår kollega i Mauritanien, hon har fått faktiskt bekräftat från anonyma källor att ukrainare har varit och träffat Tuareg-rebeller i norra Mali. Men i slutet på intervjun så säger den här militäranalytiken Serhii Kosan, som alltså då jobbat som rådgivare i det ukrainska försvarsdepartementet. Han säger
så här.
We should say Ukrainian mission to
och det är kanske det närmaste vi kommer ett erkännande för Ukrainas militära engagemang i Mali och andra länder i Västafrika.
To fight Russians everywhere.
Att Ukrainas uppdrag är att slåss mot Ryssland överallt i östra Ukraina, i Ryssland och på alla de platser som Ukraina kan nå dem.
But it's also where we can reach them.
Och med det är konflikt slut. Det här avsnittet gjordes av Esfar Ahmad, Marcus Alfredsson, frilansjournalisten Anne-Fleur Lespio i Nouakchott och konfliktsproducent Anja Salberg. Tekniker var Maria Stillberg och jag heter Fernando Arias.